Hallå hockeyvänner, hoppas allt är bra med er och med hockeyvänner och hockeyvän. Då får jag väl säga hej till dig Johan, hur har din lediga vecka varit?
Ja men den har väl varit bra, det blir inte helt ledig vecka, eller det blir det ju aldrig så här års. Problemet är ju bara att det händer inte så jäkla mycket på transferfronten denna säsongen i alla fall, för det finns ju inga spelare. Jag trodde att jag inte skulle se någon match live denna veckan, men det har jag faktiskt gjort. Jag drog till Östersund eftersom jag befann mig i Åre. Jag var lite sugen där när Björklöven skulle åka dit och spela, med tanke på att Björklöven har varit väldigt mycket upp och ner. Man kan varva en jättebra insats mot Brynäs i början på förra veckan.
Absolut.
Sen så tappar man poäng mot Almtuna och sen så tappar man 2 poäng mot Östersund och spelar direkt bedrövligt i 2 perioder innan man skärper till sig, i alla fall får med sig 1 poäng hem till Umeå.
Men alltså Östersund, det är ju kanske ett lag som faller lite mellan stolarna när vi poddar. De har ju ryckt upp sig rejält.
Det har de verkligen gjort, och det kan vi tillskriva Tero Lehtore. Han har ju gått all in på försvarsspelet. De är extremt tajta att ta sig förbi just nu och kommer väl så vara resten av säsongen. Det känns som att man har hittat en trygghet i sitt försvarsspel, och det är svårt att göra mål på dem. Så att där har man hittat någonting som kommer bära dem in i kvalspelet också, för det kommer ju bli kvalspel, det är ju lite
Tingsryd. Alltså vi viktig poäng mot Gnaget, underläge med 3-0, tar vi en pinne, och när jag säger vi så pratar jag om Tingsryd, vet du. Det är vi nu.
Jag tänkte att du pratade om Thomas Rydén, att det var han som var vi med dig.
Ja, det är det, vi fostrade Rydén, men det blir för långt upp till Tingsryd såklart. Men starkt, och nästa säsong måste väl han få chansen från start, lät det va?
Det tycker jag verkligen. Alltså, om inte det blir i Östersund så borde någon annan allsvensk klubb vara intresserad av honom. Sen vet jag inte vad han använder för metoder, om det är en sån tränare man bara har och kastar in i slutet av en säsong. Han fick ordentlig fart på Västerås förra säsongen också. Men jag vet inte om han är en sån Håkan Ålund-typ som gör bra resultat kortsiktigt så att säga.
Björklöven då, faller tillbaka lite på dem. Är det Hockeysveriges mest bekväma lag just nu?
Ja, det var ju det fram till man i alla fall skickade en spelare. Nikolaj Meyer försvann ju därifrån i helgen. Och jag tror det är rätt bra för dynamiken att man går skilda vägar. Det var väl båda parter som egentligen ville det här. Att man har ju byggt med lite för bekväma spelare nästan rakt igenom. Eller bekväma, alltså det är ett känsligt uttryck att säga bekväma. Skickliga spelare kan man väl säga istället. Behöver inte håna dem allt för mycket.
Nej, det är inget hån, utan, men de är ju bekväma. Det är ett faktum. För spelar man som man gör mot Brynäs före varandra, då tappar man inte poäng mot Almtuna. Då åker man inte förlora.
Man är ju bekväma när man möter de sämre lagen, kan man väl säga i alla fall. För folk som följer SHL-hockeyn så är det de här förhatliga uppehållen. Då har det vankats landskamper, men ändå så har det varit drag i Karlstad under helgen där Sweden Hockey Games har varit, eller Beijer Hockey Games som det heter numera. Jag vill ju säga Sweden Hockey Games. Och du har varit på plats också och röjt runt i Karlstad. Hur har det varit?
Det har varit skitkul faktiskt. Det har varit rejäl hockeyfeber här i Karlstad. Bra publikinramning.
Men är det inte det alltid, rejäl hockeyfeber i Karlstad?
Men jag tänkte, när landslaget kom så var jag osäker vilken hockeyfeber det skulle faktiskt vara. Men jag har ju varit på båda sidor av supporterskapet, om man får kalla det. I torsdags då var det all in, dricka bärs och sitta och kolla hockey. Söndag nu när vi spelar in det här avsnittet så har jag varit på matchen, och då var jag med familjen och kollade istället. Satt och du vet, och då filmar de in, då var det hoppkamera och danskamera, och det var en katt som spelade piano på jumbotronen och folk jublar. De applicerar till fansen som dricker en bärs, och de applicerar till mig som hockeypappa eller familjepappa också.
Du, jag noterat att det fanns en banan, kiwi och citronfigurer som stod där på långsidan och dansade också. Det var inte du som var i dem direkt?
Nej, jag är all in på Hudde, Huddinge Hockeys maskot. Jag skulle aldrig klä ut mig som en kiwi eller som en banan, där går gränsen.
Men annars är det ju lite grann av din musikstil.
Banan, melon, kiwi och citron. Nej, men allvarligt, så här är det. När det är landskamper... Jag tycker att det är helt rätt och jag måste berömma förbundet i den här delen. Klockrent arrangemang. Du vänder dig till barnfamiljer. Du vänder dig till en helt annan publik än när, i det här fallet, Färjestad spelar Karlstad. Då är det en klack som driver igång på ett helt annat sätt. Då måste klacken med musiken, det måste vara att musiken kan vara tyst i vissa avblåsningar för att klacken ska kunna ta över. Här är det ju så fort en avblåsning, då är det pumpa musik, det är dansa, det är hoppa, det är studsa. Du vänder det till en helt annan publik. Och jag vet, och när du pratar om det här med folk som sitter, de riktiga supporterna, de tycker att man är idiot när man hyllar såna här saker. Men när det är landslag så måste du göra de här grejerna. Annars har vi 2012, 2013 när det var VM i Globen som var det tråkigaste, det mest döda och det mest värdelösa arrangemang som någonsin anordnats.
Och man attraherar de yngre också. Det är ju det handlar om också. Sen måste jag inflika en grej när det gäller att attrahera de yngre. Färjestad har ju sin kids day också. Och det, där gillar jag ju en grej som Färjestads klackledare Niklas gör. Att han bjuder upp de yngre upp på räcket där. Och det där älskar jag att få se. Alltså tänk när man själv var i den åldern. Säg att du är en 12, 13, 14 år, någonting kanske till och med ännu yngre. Du sitter på sittplats med din mamma eller pappa och sen så bjuder klackledaren in dig på räcket så du får stå där uppe och leda klacken. Hur jäkla coolt är inte det?
Ja, alltså det är just det. Det är ju coolt. Det är ju något så här, kom du till skolan dagen efter så var det så här, fan, var du uppe och sjöng i klacken igår? Var du ledde klacken? Det är ju liksom en statusgrej. Så att, ja, det får jag ge dem cred där faktiskt.
Ja, nej, men det, jag håller faktiskt med dig om att när det är landskamper så ska det väl vara den typen av klientel man lockar med den typen av grejer. Så det är jag faktiskt med dig på, även om det inte faller mig i smaken. Men jag är kanske inte rätt klientel heller.
Nej, men jag tycker att arrangemanget från Svenska Ishockeybundet tillsammans med Färjestad, det går väl i något samarbete rakt igenom fem getingar. Jättebra. Spelmässigt, Sverige mot Tjeckien, sista där första period, andra, tredje, ingen snack. Schweiz var det stor skillnad, där var Sverige det mycket, mycket bättre laget. Jag tycker de var bättre mot Finland också. Men det finns en viss Emil Larm i den finska kassen. Och jag säger så här, jag satt och tänkte på det. Ja, Växjö. Kan de ens förlora ett SM-guld eller inte vinna ett SM-guld beroende på hur man vidarevänder om Larm är i den
nej,
formen?
Det...
Nej, men allvarligt.
Alltså det... Nej, men det beror ju lite grann på också vad du hittar för form på Carl Lindbom eller Max Legacy eller vad det nu kan vara. Max Legacy hade ju ganska hyfsade insatser i veckan som gick innan turneringen började. Men det är klart att Emil Larmi på det sättet och han, när han spelar Stefan Liv Memorial Trophy-nivån så att säga, då kan inget lag slå Växjö över 7 matcher, så enkelt är det bara.
Det har varit kul och mycket hockeyfolk i Karlstad. Jag var uppe på presshyllan, inte för att sno en gratis korv utan jag hade vägarna förbi där i Karlstad.
Och det är katoboll då?
Nej, hade du sett en Arax-boll där så hade den läggat min ficka kan jag säga. Men jag såg ingen Arax-boll. Men det är rätt härligt för det är så mycket hockeyfolk som rör sig. Det är scouter såklart som ska kolla in för NHL-klubbarna. Det är sportchefer som är på då Sweden Hockey Games eller Bayer Hockey Games. Det är mycket hockeyfolk och det rörde mig lite där. Det var Sjöström, det var Genter och det var Gradin och Fröberg. Det rör sig med Peter Jakobsson som springer förbi också. Så att det är
vilken av Sjöströmmarna menar du då?
Fredrik Sjöström, din favorit. Vad var det? Du la ut någon tweet om hans matvanor eller hans favoritmaträtter.
Alltså, folk bara lyssnar på Frölunda-podden, vad han sitter och säger om det. Jag rekommenderar varmt, vi kan inte klippa in allting för det var 5 minuter långt segment. Men alltså, han steg i mina ögon där, Fredrik Sjöström, när han...
För att?
Nej, men att han var en man av folket, en vanlig enkel man. Han har ju spelat i NHL och dragit in sina miljoner, men han kan uppskatta en gulaschsoppa som, i all sin enkelhet, och han behöver min sanning en jäkla crème fraîche-klick på den heller, utan bara det där enkla, det där uppskattar jag väldigt mycket.
Ja, men det är precis, det är som är anledningen att de går bra. De var i Davos och åt gulaschsoppa, där har du det.
Så kan det vara. Ja, vad skulle du säga om du fortsatte där uppe på presshyllan? Berätta om dina äventyr.
Nej, men det är skönt så här. Och jag kommer ihåg hur det var när jag spelade hockey. Då var det liksom i Sweden Hockey Games. Det var ju då man gjorde affärer. Sportchefer gjorde affärer. Och det, man rekryterade spelare inför kommande säsong. Det var ju liksom egentligen då som klubbar började höra av sig. När jag var aktuell för andra klubbar. Det var ju samband med Sweden Hockey Games som det liksom började röra på sig. Nu är det ju mycket tidigare. Men ja, de kanske har fortsatt lite samarbeten eller saker att diskutera.
Sprang du på en annan Sjöström där, den färskaste sportchefen av dem alla, Hampus Sjöström, eller?
Jag satt faktiskt bredvid honom under söndagens dagen när vi spelade in mot Finland, satt jag bredvid honom.
Ja, berättade han någonting om den affären han har gjort i helgen då?
Nej, och jag frågade inte heller.
Nej, okej, okay. Men det var tur att jag och andra folk som har lyckats luska rätt på att han faktiskt har gjort en affär här under dagarna och träffat den aktuella spelaren som han har gjort klart med till 24-25.
Okej, okay. Är det en svensk spelare?
Det är en svensk spelare som är boende i Karlstad till och med.
Ja, och va?
Ja. Nej, det är så att Mattias Göransson, backen som har utgående kontrakt i Färjestad, har spelat i Färjestad i 3 säsonger och 2 säsonger i Leksand innan dess. Han har ett utgående kontrakt i Färjestad och han har legat ute på marknaden ett tag här nu, men han har bestämt sig för att spela vidare sin SHL-hockey i Ängelholm och Rögle till kommande säsong.
Spännande. Det är ju en liten Claesson-typ som de redan har i Rögle. De har ju...
Fast det är en hylla upp ändå trots allt.
Ja, alltså Claesson, absolut. Claesson var extra back när Växjö vann. I boxplay gör han som bra. Men det är en femma-sexa back liksom. Så att... Nu vet jag inte hur de kommer formera sitt lag nästa år, men det är ju liksom på toppen man måste fylla på backsidan också.
Ja, men man har ju en skada på Ellen Lesund också som är väl osäker, ska väl sägas också. Så visst, det kommer ju vara det segmentet 4-6 någonting i backbesättningen, men jag känner att Rögle är ju ett läge där de behöver fylla på den backbesättningen också. Då, det är ju den rollen Göran som kommer ta. Jag tycker jag har sett honom en del här på sista tiden i Färjestad. Jag tycker ändå han är en gedigen defensiv SHL-back.
Absolut. Ja, och jag var nästan lite förvånad att man inte valde behålla honom. Jag trodde ändå att det fanns en rätt tydlig roll för honom som den värmlänningen är. Men jag satt och funderade på en sak när jag satt och tittade på de här matcherna i Sweden Hockey Games. Och så tänkte jag så här, klubbar, alla sportchefer jag pratar med, och du pratar ju med ännu mer sportchefer och agenter, alla säger att marknaden är död. Då måste man ju titta bortom det. Och då måste man titta mot NHL och AHL. Spelare som har envägskontrakt. Vi pratade i förra podden om att det var upp mot 2 miljoner som Örebro la på sin jänkare eller kanadensare där som man värvade från den finska ligan. Vilket är en ren chansning. 2 miljoner är en chansning. Ser man då på spelare som tjänar ungefär $750,000 i NHL, de har i runda slängar $250,000 kvar på sitt kontrakt. En del av de här spelarna kommer ju flytta hem efter den här säsongen, för de inser att okej, NHL, racet där borta, det är kört. Då tycker jag att klubban istället för chansa att lägga de här 2 miljoner på en spelare som man inte vet vad man får, så kan du lägga 3 miljoner i signing på en spelare nu. Som får, liksom, då kompenseras han för det inkomsttappet där bortifrån. Plus att han får en lön och sen signar den här spelaren i 3 år. Det är att tänka steget längre.
Alltså som Skellefteå gjorde med Per Lindholm, vill jag minnas, va?
Exakt, exakt. Och då tänker jag en sån här som Rasmus Asplund. Han spelar i Charlotte Checkers. Han har varit i Florida Panthers. Han är i Florida Panthers organisation. Han har inte fått chansen i år. Rasmus, han är en spelare som han vill ju ge den liksom en push, en chans till. Men han har haft en dalande form, en kurva som har liksom tagit honom bort från NHL. Fortsatt en väldigt, väldigt bra spelare. Han hade gått in i alla SHL-lag såklart, kunnat bli en blivande kapten och en spelare bygger ditt lag 3 år kring. Där är det en spelare du ska lasta pengar på.
Ja, men finns det något annat alternativ än Färjestad där egentligen? Han är från Filipstad och... De gör ju plats för en sån spelare oavsett hur deras centerbesättning ser ut.
Gör de det då? Alltså jag tänker att du har ju en Della Rose som är fullkomligt lysande i landslaget. Som kanske kommer hem om 1 år. Du har en centersida nästa år med Tomasek, Kjellman, Westfält, Linus Johansson. Hur ska du göra plats där?
Du får flytta ut någon på en kant. Det är svårare än så. Kan det inte vara, alltså vill Rasmus Asplund hem? Alltså visst, han är från Filipstad och vi ska väl säga det också att han har ju en flickvän som är från Staffanstorp utanför Malmö också. Lite intressant detalj där med hans, hans flickvän, hennes pappa är gammal kassör i Malmö supporterförening faktiskt.
Okej, okay. Ja, du ser det.
Ja.
det här är bara saker som, det är därför jag tror folk uppskattar den här podden. Det är bara så här saker kan bara du veta och ingen annan. Allvarligt.
Ja. Nej, men jag tror inte han väljer Malmö för den sakens skull. Jag tror ju att, att de är rätt... Alltså de är flyttbara så, utan jag tror Färjestad är ju givet spår. Men om Färjestad skulle säga nej, vilket jag inte tror, men vilket du verkar tro, då är det väl mer kanske Frölunda, Örebro, någonting i den stilen då.
Jag säger inte att Färjestad skulle säga nej, jag bara säger att det är ganska tjockt på den centersidan.
Jo, men det måste ju gå och flytta ut folk på kanten. Jag menar, de bästa lagen har alltid resonerat, vi kan aldrig få för mycket centra.
Nej, absolut. Nej, jag bara tänker att där är ett resonemang man kan liksom, ligger du på den här 750 000 one way kontrakt, du har mycket pengar kvar, men ser du att din NHL möjlighet att den är liksom okej, okay, har jag chansen komma hem, vinna någonting eller göra någonting, säg en Rasmus Asplund då, nu har jag han Färjestad stämplat, men säg, lägg med tanke att han skulle gå in till Frölunda, då är det en spelare som gör skillnad imorgon om Frölunda ska vinna guld eller inte. Alltså han behöver inte en...
Ja, så är det ju. Och visst, har Rydahl tagit steget så kan väl han också ta steget i så fall ju.
Men det är mycket, mycket, mycket snack om transfer just nu. Vad hör du, vad ser du, vad får du för... Ja, är det fortfarande som vi har nämnt i tidigare poddar att det är helt dött eller?
Ja, alltså tyvärr är det ju så att det finns inte jättemycket spelare. Det kanske blir någon lättning sista dagarna, men jag menar när vi släpper det här är det den 12 februari, då kommer det vara 3 dygn kvar och jag kan inte minnas tillbaka att det har varit så här tårt på bra länge. Det var ju ett jäkla drag i början av 2000-talet, då var det ju den 31 januari då kunde det liksom ske grejer sista timmarna att finska klubbar var beredda att göra rena trader med svenska lag och sådär. Men nu det här året, förra året räddades vi ju lite av att Vasa släppte en massa spelare. Och för 2 år sedan räddades vi lite av att det var flykt från KHL-klubbar som inte skulle gå till slutspel. Jag tycker vi är tillbaka lite grann på vad det var kanske från 3-4-5 år sedan innan pandemin. Då kändes det som det var ganska torrt också.
Men det blir ju också att när vi pratar om värvningar så blir det ju kanske att det blir fokus på SHL-klubbar. Och om det då SHL-klubbar värvar så kanske det spiller ner på Hockeyallsvenskan som kan låna eller värva spelare lite därifrån. Otto Stenberg, Frölunda junioren, tror han efter JVM har spelat 8 matcher i Frölunda, 0 poäng. Han kommer ner till Karlskoga, spelar 2 matcher, gör 2 mål. Jag säger inte att det är spelmässigt, så det är inte, jag tycker inte att han har stått ut på något sätt. Men han gör 2 mål, han får självförtroende. Hade jag varit Otto Stenbergs kläder eller hans representant eller någonting, så hade jag bara varit så här: okej, okay, jag vill fortsätta i Karlskoga. Få den resan istället för att liksom... Var in och ut i Frölunda, inte har någon roll, ett självförtroende som bara är rakt kört i botten. Alltså jag tycker att det är bra, jag uppmanar nästan fler spelare att göra det.
Ja, alltså om du menar generellt nu eller pratar du just specifikt i det här fallet eller?
Rent generellt, alltså men Otto Stenberg, vi kan ta en sån som Sion Nybeck som har gjort det tidigare, har klivit ner i Hockeyallsvenskan och först nu fått den här resan med AIK. Du har också en sån som Simon Robertsson som har gjort det bra i Brynäs i de här matcherna han har spelat där. Simon kanske hade behövt kliva steget ner ännu tidigare för att få den här resan. Vi har sett Arvid Kosmar gjort det i Linköping nere i Djurgården, tycker Pontus Johansson, fått Frölunda till Djurgården. De tar kliven i och med förtroende.
Ja, tittar vi tillbaka för x antal år sedan så en sån kille som Adam Vilsby, det blev ju en jätteeffekt när han gick till Södertälje där under, ja det var väl en hel säsong egentligen som han var i Södertälje och sen kom han tillbaka och blev en absolut toppback i SHL efter det och fick NHL-kontrakt och hela köret, så det var ju en supereffekt man fick av den.
Och här tror jag egentligen, jag tror inte att det är nödvändigtvis klubbarna som tänker att vi måste ha en försäkring, vi måste ha en bred bänk i de här fallen. Utan jag tror att det är många fall spelarna själva som tycker att nej, men jag ska inte kliva ner till Hockeyallsvenskan. Man nästan ser det som ett, inte misslyckande, men man ser det som ett för stort steg ner. Det är ju också en enorm möjlighet att få spela seniorhockey och därifrån ta steg. Jag skulle kunna se, bara lek med Otto Stenbergs namn fortfarande. Hela nästa säsong ska han vara utlånad. Hela säsongen. Sen ska han tillbaka till Frölunda och spela 1 eller 2 säsonger. Men då är han ju draftad första rundan av St. Louis. De kommer inte heller ha det.
Precis, jag skulle komma till det. Vad tycker NHL-klubben om det då?
Men utifrån det långa perspektivet för en spelare. Jag menar, Det kan ju ta, du kan ju vara 23, 24, 25, 26 innan du slår igenom. Du behöver kanske etablera dig på den nivån du hanterar och sen flytta dig fram därifrån. Att Otto Stenberg är en jättespännande lovande spelare, det alla som ser hockey eller förstår någonting av hockey har ju sett det. Men därifrån att etablera sig på seniornivå, det är ett stort steg.
Ja, det är det. Men tittar vi tillbaka alltså de senaste 20 åren egentligen, jag skulle ju säga att 90% av alla spelare som spelar i SHL eller har tagit sig ännu längre också än så har gjort någon form av sejour i allsvenska klubbar eller till och med i hockeyettan, typ Pontus Holmberg och de här spelarna.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandske gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Vi har fått en fråga då från Mattias Wallin om just Sion Nybeck som vi nämnde tidigare. Har Sion Nybeck äntligen fått sitt genombrott i år? Vad skulle ni vilja se att han spelar nästa säsong om AIK inte går upp?
Ja, alltså jag är inte främmande för att han skulle kunna spela vidare i AIK en säsong till faktiskt.
Nej, precis. Jag hade nästan hoppats att jag skulle kunna argumentera att du sa att ja, men jag kanske ser att han ska gå dit till Timrå eller någonting. Utan jag tycker ju att en sån som Nybeck nu, han har gjort liksom, som ung spelare, varit i HV71, fått ta steget. Han var i Almtuna några matcher i HV71 i Hockeysvenskan. Nu har han landat i AIK. Han har gjort 36 poäng på 42 matcher eller någonting. Något i den stilen. Det är nu han kan nästa år ta ytterligare ett kliv i Hockeysvenskan och bli ännu bättre, spela ännu viktigare situationer, ännu mer viktiga minuter och sen landa in ett SHL-kontrakt istället för att ta SHL nu nästa år, kanske göra si och så och hamna i Vasasport och måste börja därifrån i finska ligan.
Nej, alltså det finns ju många spelare. Jag vet inte hur man ska resonera kring en sån som Filip Eriksson som gör det jättebra i Nybro om Växjö ska ha bråttom direkt. Nu har ju Växjö inte särskilt många forwards, så de kommer ju ha en bra plats för honom förmodligen till nästa säsong. Med tanke på att man måste värva en 6-7-8 forwards som det känns i dagsläget, då kan det kännas rätt skönt att ha en sån yngre spelare. För en gångs skull ska vi också säga när det gäller Växjö att när de väl har någon så kanske de behöver satsa på den spelaren, för det kommer yngre spelare i Växjös led också. De har ju ett par fina spelar 06, 07 och 08 också. De har väl den bästa 08. Sen har de väl två 06-backar som är riktigt bra också.
Absolut.
Så att man behöver ju någonstans visa att man att det lönar sig.
Så är det ju. En annan intressant diskussion som har uppstått också. Du är väl du som har Ingberg Nilsson, då AIK-spelaren, som du avslöjade den gångna veckan skulle till
HV71, ja.
Och Emil Albas till Färjestad.
Yes.
Och så Djurgårds Victor Nilsson tidigare också som avslöjat att han ska till Frölunda nästa säsong. Och i samband med de här avslöjandena så har jag liksom sett supporter som säger att det är bara skicka spelaren direkt. De har inte samma driv kvar och det är ingenting att behålla. Och vill han hellre vara någon annanstans är bara skicka han direkt. Ett fåtal, men jag tycker ändå att det skulle kunna vara en intressant liksom ämne att ta upp. Hur ser du på den diskussionen? Dels som den gamla supporten du ändå är.
Alltså, jag kan bara minnas tillbaka en riktig värvning som har smärtat så förbannat hårt i mitt liv, mitt gamla liv. Det låter som att det är, ja det är ju länge sedan nu, men när Mikoloma signade för, var det Linköping? Linköping tror jag, och det var det kom ut mitt under kvalserien. Förmodligen så hade det där gjorts klart redan i januari eller någonting, som alla andra affärer, var bara det att
Sweden
man var
Hockey
medveten
Game. Garanterat Sweden Hockey Games avtal det.
Ja, det luktar det lång väg faktiskt. Då vet jag att skulle han konfronteras och allting, vad fan håller du på med och sådär.
Skulle du köra en konfrontering alla Humlan Hammarström?
Nej, det var inte jag som gjorde det i det fallet. Jag hade min urspårning på Humlan faktiskt samma år. Det är ju den jag kan minnas som har smärtat riktigt, riktigt hårt. Men till exempel när Kim Ståhl gick till Modo, då kändes det bara som den smärta, men man var inte lika förbannad av någon anledning. Jag vet inte riktigt hur man resonerade. Det känns som det var länge sedan nu.
Men jag tänker att Ingvar Nilsson i AIK, Emil Alba i Södertälje och Victor Nilsson i Djurgården, alla tre spelar i topplag som i detta nu har, de har ju möjlighet att gå upp såklart. Det kommer ju spela slutspel. Topp 4, topp 6 lag, hur det nu slutar i respektive liksom, slutskedet av säsongen. Men de skulle jag vilja säga, de har ju nästan ett större driv av att ta steget upp. För alla vill ju helst, Ingvar Nilsson vill spela AIK, helst av allt, i SHL. Emil Alba, helst av allt spela med Södertälje. Och Victor Nilsson, helst av allt med Djurgården i SHL. Såklart.
Jag skulle vilja säga att de nästan... Jag tror ju Alba, Färjestad ändå Färjestad, får vi väl ändå medge.
Ja, absolut. Men han skulle ändå få en kanske enklare resa in i Södertälje, tänker jag. Men okej, jag hör vad du säger. Men jag skulle vilja säga att de har nästan ett större driv att gå upp än vad Schilke, Pooley och de här spelar, Powell. För jag menar, går de upp i SHL, det är inte ens säkert att de får följa med. Då vet ju de också, de har en jäkla bra tillvaro i Umeå och Björklöven. Topplag. Får spela mycket, får göra en del poäng. Skulle de ta klivet upp till SHL, då kanske Björklöven säger nej. I tredje och fjärde kommer välja de här spelarna och vi måste flytta upp en hylla för att liksom förstärka första och andra kedjan. Så jag skulle vilja säga att med Ingvar Nilsson, Alba och Victor Nilsson, de tror jag nästan större driv att ta sig upp än vad Schilke, Pooley och Powell till exempel har.
Ja, men det är bara att kolla Riley Woods och Dickinson och de i Modo förra året. Alltså, det var ju inget fel på deras driv i slutet av säsongen. De var klara för andra klubbar, men de prioriterar ändå att gå upp med Modo. Då är det ändå importspelare som kanske skiter ett stort stycke i vad de spelar egentligen.
Ja, det är sant. Det är sant. Men Majer där då, i Björklöven. Vad ska de plocka in nu när de ändå skickade Nikolaj Majer? Och för en skicklig spelare, vi pratade i inledningen om det, att det var ett bekvämt, kanske skickligt lag. Men vad ska Löven plocka in då?
Ja, de är väl ute efter något, en lite annan spelartyp. Någon mer fysisk spelare. En gris, en klassisk gris. En energislukare är väl vad man vill ha in. Sen så kommer det bli tufft att hitta den spelaren på 3-4 dagar här. Men det är ju det man går efter. Jag tror ju någonstans att man har någonting i pipen när man väljer att gå skilda vägar. För man sitter ändå med en del skador i truppen och går tunt med folk, så att det känns ju ändå som att man har någonting. Men här och nu vet jag inte exakt vad det är, men jag ska jävlar i det ta reda på vad det är.
Men har de inte den spelaren i truppen redan?
Ja, vem tänker du då? Wiklund eller?
Nej, Weigl. Han har ju varit den spelaren tidigare innan han bestämde sig för att typ glida till båset och inte orka åka hela vägen, byta, inte orka vara jobbig, inte orka vara ett
Men är Weigl den typen fortfarande då? Visst, det är när det svankas slutspel, men här och nu, ja, alltså, han var ju bland de sämre mot Östersund, tyckte jag.
Ja, exakt. Och det är väl det som är ett problem. När det vankas slutspel, men det går ju liksom inte att vänta på att det ska vankas slutspel. Jag är inte orolig att Weigl kan kliva upp och spela bra mot Djurgården i en semifinal likt han gjorde i fjol. Eller vad jobbigt klister och åka full fart och byta och ta sig. Men han, det är ju den spelaren de behöver, söker. De har ju den i laget, men han vill inte vara det.
Ja, nej, men de behöver väl kanske mer. HV hade ju en finne när de gick upp som var för jäkla bra. Huttala var ju riktigt bra i den rollen, kan jag tycka.
Ja, är det en Jarno Kärki-läge eller?
Ja, skulle det kanske kunna vara, vem vet. Men alltså för Björklövens del så gäller det ju också att positionera sig i tabellen, för det håller ju inte att bli femma, sexa in i ett slutspel, för att då kommer det bli en alldeles för tuff resa också.
Men lek med tanken då att Brynäs, som du har slagit fast, notera våra kära lyssnare, Svensson slog fast förra veckan.
Inget, nu skyller du bara ifrån dig.
Nej, men den skiten ska inte landa i mitt knä, för jag har då fan.
Men jag gillar att du får skiten ute på sociala medier, att du blir intaggad i grejerna också.
Ja, jag försökte vara oskyldig, alltså jag var verkligen oskyldig till det där. Men du har slagit fast att Brynäs kommer vinna, och det, jag menar, Brynäs hade en vecka när man ändå, nu vann man mot Almtuna i lördags, så att då ser det ju liksom positivt ut för att liksom infria det du har slagit fast. Men om Brynäs då vinner serien, då kommer ju de ta lag 7-8. Och tvåan kommer ta 7-a, den som är kvar av 7-an-8-an. Sen om då Björklöven är på en sjätte plats, kommer man ta Mora om de är på 5-a? Eller kommer man fortfarande undvika Björklöven med vetskapen att en sån som Weigl och de här kanske kliver fram i ett slutspel?
Ja, alltså som det ser ut nu så väljer ju Brynäs först, och sen så blir det ju Södertälje som väljer efter det, och då kommer de ju välja Brynäs kommer välja, ja, säg att det blir Kalmar eller Almtuna någonting. Riktig höjdare, åttondelsfinal för övrigt. Kalmar, Almtuna just nu. Och sen så kommer Södertälje då välja, säg att Nybro eller Karlskoga möts i en åttondel. Då är det ju där det valet faller. Sen så är det ju AIK som kommer få välja mellan Mora och Björklöven. Och då tror jag faktiskt att AIK kommer att välja Mora före Björklöven. Exakt. Dels för att det är en bättre resa. Dels för att de nyligen har slagit Mora på bortaplan och dels för att de har förlorat mot Björklöven internt ganska mycket. De har förlorat bland annat på hemmaplan mot just Björklöven, så det tror jag definitivt att AIK kommer välja Mora av den anledningen. Och det är ingenting som är någon tändvätska så egentligen, för det är ju ganska logiska förklaringar till det, och det är så pass små marginaler. Men det skiljer en poäng mellan Mora och Björklöven, så om de säger att vi väljer hellre Mora av det syftet, så tror jag inte det är någon sån supertändvätska för Moran då.
Men det är det som blir nu i Hockeyallsvenskan när man har det systemet man har. Man faktiskt får välja. Första platsen, kolossalt viktigt. Andra platsen också. Men tredje, den här säsongen. Alltså nu när det ändå är sex liksom potenta lag där, om Björklöven nu skulle hamna sexa eller om vi leker med den tanken. Då är tredje placeringen är sjukt viktig, så du faktiskt får ett val.
Ja, absolut. Och just nu är ju tredje placeringen, de står på 78 lika, Djurgården och AIK. Och de ska ju mötas här i veckan. Jag ska till Hovet och kolla på det i derbyt. Så jag har valt helt rätt derby här i veckan som kommer.
Kommer matchen avbrytas? Kommer den spelas klart? Vi hade ett scenario i fredags, återigen i Södertälje, där tidigare var Djurgården. Då fick man utrymma alla, eller borta sektionen i alla Djurgårdar. Nej, hela hallen för tusen, förlåt. Man utrymde för fan hela hallen, ja. Nu utrymde man borta sektionen för att det var en bomb, jag vet inte ens vad det heter. Det var ingen bomb, det smäll ju inte. Men det var,
en rök helt enkelt.
Ja, exakt. Och då har man väl tagit då att ett beslut att är det sådana saker så ska läktaren utrymmas. För det har vi sett i SHL. Om det så är Timrå som har gjort det, som är matcher jag har varit på. Luleå har gjort det också, någon match tror jag. Förlåt, nu jag har för mig att det har varit Luleå.
Växjö har gjort det en match, vet jag i alla fall.
Ja,
jag
tror också att Färjestad gjorde det, Oskarshamn och liknande. Strunt i det.
Strunt sak samma.
Ja, skitsaksamma. Är det rätt väg att gå? Och jag vänder mig återigen till dig som har stått i klacken. Är det rätt väg att gå och kollektivt bestraffa för det som en, nu kallar jag en idiot, faktiskt gör?
Ja, alltså, fler bra frågor. Alltså, det är skitsvårt att komma till bukt med det. Alltså, jag är väl generellt emot kollektiv bestraffning. Jag tycker inte det är rätt väg, och det hjälper ju inte eftersom det fortsätter hela tiden. Så uppenbarligen så är inte det rätt att straffa kollektivt, för att det tjänar ingenting till. Och det har visat sig i fotbollen också. Att straffa kollektivt har ju inte gynnat någonting någon gång.
Men alltså jag tänker så här. Alltså som supporter, de flesta, det finns ju... Okej, i fotboll, jag förstår att folk, eller att man tycker att det är coolt eller läckert, eller till och med snyggt när man bränner av 50 bengaler. Jag förstår i fotboll på en utomhusarena att man kan tycka att det är snyggt. Att det ger en stämningshöjare. Jag förstår det. Okej. Men i en inomhusarena är det väl inte stämningshöjande att göra en rök, vad det nu heter i efternamn, inte rökbomb, utan rök, som då svart, lite rök som, ja, den skingras ju visserligen ganska snabbt. Men alltså, då måste ju de alla andra supportrar tycka att den här, vad håller du på med? Anger man inte honom som supporter, utan det är den personen, eller är det någon sån här att vi är en familj känsla? Förstår du resonemanget?
Ja, det skulle jag säga, att det är mer än vi är en familj, och det är väl inte så att det är en enskild individ som backar det, utan det är grupperingar och liknande. Sen okay. Är det säkert individer ute på läktaren från andra falanger och liknande som tycker att det där är ett jäkla skit, men de har ju ingen aning om vem det är som gör det, utan du är skyddad av gruppen, eller vad man säger.
Nej, jag är ju verkligen inte för kollektiv bestraffning, utan jag har inte kommit vad som är rätt. Jag tycker, nummer ett, så tycker jag det kanske var lite överdrivet att för den lilla rökutvecklingen som var och tömma en hel läktare, en hel sektion. Men man har gjort det tidigare också. Det är väl något beslut som man därmed har tagit i den frågan. Och då gäller väl samma sak i det här fallet. Men när det var ett derby till exempel Djurgården-AIK i fjol, när du har 2000 pers på den ståplatsläktaren mer eller mindre, när du liksom har flera tårtbitar och de drar någon rök eller någon bengal, då kan, alltså, du kommer aldrig på ett säkert sätt kunna utrymma den sektionen.
Nej, det finns inte en chans, och det var väl det egentligen som var beslutet också när Djurgården var i Södertälje, där var utspridda Djurgårdsfolk över hela sittplats, att du kunde inte bara utrymma Djurgårdssektionen med hänvisning till säkerheten. Så att ja, det är en svår nöt att knäcka, vi kommer inte göra det här. Men en annan nöt som vi kanske kan ta upp är ju en fråga som både Ludde Gurka och Busse Persson. Hur påverkar händelsen i Västervik mellan Västervik och Västerås? Hur påverkar det egentligen ett lag? Och vad är det som händer i Västerås egentligen? Och då ska vi väl säga det, att det som hände efter slutsignalen i Västervik var ju, de hade en jäkla god resa för övrigt, Västerås-supportrarna. De hade en övernattning med Västervik på fredagen och så vidare till Nybro då på lördagen. Så det där är sådana riktiga drömresor som supportrarna, har fått två matcher efter varandra. Men efter matchen som då Västerås givetvis förlorade, gör de ju hela tiden, då blev det lite upprört bland supportrarna och det blev en konfrontation mellan spelarna. Jag såg ju att det var Västerås-spelare som var, de var till och med på andra sidan plexit, och det var ju en ganska het dispyt mellan supportrarna och inte minst Konstantin Komarek i Västerås. Så jag kan väl vända frågan till dig också, har du varit med om något liknande som spelare, att du haft sådana dispyter där supportrarna verkligen har varit så aggressiva rakt upp i ansiktet på dig?
Nej, ja, det var ju när jag var i den schweiziska ligan Rapperswil, då stod de så att vi inte fick åka iväg med bussen, supportrarna. Det var ett gäng lite hårdföra supportrar som hade den här italienska fotbollssubvåldsamma kulturen lite, någon falang, någon firma eller någonting. Vi fick inte åka iväg med bussen, då skulle lagkaptenen och tränaren ut och prata med dem, vilket de gjorde, och sen fick vi åka vidare. Det rörde ju inte mig på det sättet, eftersom dels var jag kanske inte förstod språket, men det var en liten hotfull stämning. Men i det läget, och det som Komarek och jag tror Lindelöf också ut och diskuterar eller pratar, jag ska säga på ett omoget sätt här nu, ät skit, spelare, ni får ta vilken skit som helst, för ni suger, ni är värdelösa, att supporterna vädrar missnöje, ilska och skriker på er. Alltså, ut och leverera på isen, sen kan ni snacka. Men som de gör nu, ursäkta min extremt omogna språk nu, men ät bajs faktiskt. Nej men allvarligt. Nej men allvarligt, jag vet, det är jättetöntigt sagt. Men du får, alltså, från Västerås, de är så dåliga, de förlorar mot Västervik, och Västervik har inte vunnit många matcher. Sättet som man förlorar på, om supportrar har åsikter, nej. Nej, jag har noll förståelse för de här spelarna. Jag brukar ju vanligtvis ta spelarna i försvar.
Ja, men alltså så här. Om man ska ha den typen av diskussioner, det är ju definitivt inte Konstantin Komarek som ska stå och ha den dispyten. Om supportrarna är förbannade, så är det är ju inte han som ska stå upp för Västerås lag, utan där måste ju Jimmy Jansson, Lindelöf och typ Marcus Bergman och den typen av spelare. Det är ju de spelarna som måste fronta supportarna. Det är ju absolut inte Konstantin Komarek. För Konstantin Komarek blir ju förbannad. Jag menar, han har gått runt och presterat hela säsongen. Det är klart att han blir förbannad för att det är någon som är aggressiv mot honom. Han har varit i Västerås en säsong, inte ens en säsong. Det är klart att han inte ska ta den diskussionen. Det måste ju han inse själv också.
Men det är ingen som ska ta den diskussionen. Det finns ingen spelare som är rakt ut i hockeymundering, kliver utanför mot supporten och ska ta den
diskussionen. Nej, och du ska definitivt inte göra det i en sån offentlig miljö.
Nej, då kan det finns utrymme, det finns plats för att diskutera, prata med supportrarna. Supportrar är ju... Jag är inte supporter för egentligen någonting, bara för att jag tycker inte att man ska rökutveckling på en inomhusarena. Jag älskar supporterskap, jag älskar allt det står för, eller i stort sett allt det står för. Men i det här fallet, klä av er, alltså byt om till ett joggingdress, gå ut och prata med de här supportrarna, 5-6 spelare, och förklara läget, supportrarna. Jag tror inte det kommer bli handgemäng, men där kan du liksom prata med dem. Du ska inte rakt efter en match där spelarna har känslor, de har liksom adrenalin här uppe över pannbenet, då ska du inte ta en sån diskussion.
Nej, det kommer ju noll konstruktivt ur det överhuvudtaget, och det blir bara negativt av det egentligen.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Ja, vi tar en annan fråga från Namnamson. Gillar namnet. Vad finns det för realistiska tränaralternativ för Västerås nästa säsong? För Helmersson, även om inte allt är hans fel, kan väl omöjligt sitta kvar efter säsongen är slut trots ett gällande kontrakt?
Nej, det är ju ett... Nej, det tror jag inte heller. Jag tror att det är svårt att få bukt, för man ska ändå veta att det är ett stort engagemang kring Västerås. Ska man då få en trovärdighet i sin fortsatta satsning, så tror jag det blir svårt för Helmersson att driva det vidare. Även om precis som Namnamson, visserligen ett väldigt skönt namn, det är såklart inte bara namn eller bara Helmerssons fel. Men det är bara att lyfta på luren, ringa till Thomas Samuelsson i Nybro. Thomas Samuelsson har en optionsår på sitt kontrakt. Han bor, eller har ju sin bas i Karlstad, mycket, mycket enklare, närmare att ta sig till Västerås. Han har liksom fört upp Nybro på kartan, han har liksom etablerat dem i Hockeyallsvenskan. Han är klar, han har gått i mål med dem. Han kan ta ett sista uppdrag och få ordning på Västerås och kanske föra dem framåt.
Ja, det är ett bra namn, och jag menar, han lägger uppenbarligen inga fingrar emellan heller, med tanke på att Maxim Gollard fick gå direkt efter vad det har verkat en dispyt med just Tommy, där han kanske uppfört sig lite illa, Maxim Gollard.
Ja, det var väl en situation mot Kalmar där han inte fick spela i slutet av matchen och 6-5 eller borttagen från powerplay, då han ska ha sagt några välvalda ord till Tommy Samuelsson. Jag tror att...
Undrar om inte... han sa ät bajs också, eller hur det var?
Nej, förlåt, jag är omoget. Tänk att det finns... Min mamma sitter och lyssnar på det här, liksom.
Jag tänkte faktiskt exakt på din mamma när du vräkte ur det. Att jag, ja, vet att hon lyssnar på detta. Så att, ja. Ska du be om ursäkt till henne nu personligen direkt, eller tänker du ringa henne direkt efter och förvarna henne, eller...
Jag ringer henne förvarna, eller så säger jag till Viktor, klipp bort det där, vår klippare, klipp bort det där.
Nej, klipp inte bort det, Viktor, gör inte det.
Nej, men jag tror att det är flera delar där med Thomas Samuelsson, alltså, och eller Gollob, som har liksom lagt på varandra, inte en enskild händelse. Men du, jag vill bara här på det allra tydligaste sätt lägga mig platt nu, Svensson.
Jaha, jag som tänkte också lägga mig lite platt.
Nej,
ska jag börja eller ska du
nej,
börja?
Jag,
eller?
Jag har redan inlett att jag lägger mig platt. Jag hånskrattade lite åt häromveckan när du sa att Örebro, eller att, förlåt, Västerås skulle börja sälja spelare och satsa på nästa år. Och nu är jag helt inne på samma sak. De kommer inte, det är inget slutspel. Och går de till slutspel så kommer de ju inte komma någon vidare med det. Nu säljer jag av damasker, iso, grepptejp, benskydd, allt. Alltså börja sälja av grejer, ladda på till nästa säsong. Sälj in där till sponsorer, supporter, allting. Lasta, få in 6-7 miljoner i en större budget nästa säsong. Och därifrån ta sats med Thomas Samuelsson som tränare.
Jag som tänkte lägga mig platt, jag tänkte på det när Östersund ledde i Mora och när Nybro ledde mot Västerås, då var ju avståndet typ av 9 poäng eller något sånt. Då tänkte jag, nu måste jag också lägga mig platt. Behåll allt ni kan, ni måste rädda kontraktet.
Nej, är det på den nivån?
Ja, men alltså de förlorar ju varje gång nu. Jag menar, Östersund har ändå fått igång maskineriet. Östersund kommer ju säkert vinna 4-6 matcher, de återstående 8 som det känns i dagsläget. De kommer ju ta en 15-17 poäng, lugnt, skulle jag tro.
Nej, ska vi... Är det på den nivån, alltså? Du tror att...
Nej, det är kanske lite skäms. Västerås kommer ju ta sina poäng, och Östersund kan väl inte ta så mycket. Men jag kände ju det, alltså tittar vi tillbaka de senaste 10 omgångarna, så tror jag att Östersund har knaprat säkert på den nivån i poängväg mot Västerås.
Okej, ja. Så jag lägger mig platt och du gör en pudel. Ja, du ser. Det är tur. Det är inte kappans fel att vinden vänder, eller vad man brukar säga.
Ja, Ludde Berg vill ju för övrigt att jag också gör en pudel när det gäller Kalmar. Han skriver så här. Tänker på hur Svensson toksågade Kalmar i hockeypulsdraften innan säsongen drog igång. minns jag rätt, så sa att det var det sämsta han sett i Hockeyallsvenskan. Jag hade ju inte sett dem i Hockeyallsvenskan. Jag förmodade att det skulle vara det sämsta. Det är kanske dags att pudla. Och vem hade du valt nu med facit i hand?
Ja. Det är ju en fråga till, som du får ställa till själv. Och jag var väl också inne lite på det här Kalmar. Och de har ju överraskat. Och det grövsta, kan jag säga.
Ja, nej, men det är väl klart att jag hade valt Theo Charidis. Som läget har blivit med alla poängen han har gjort. I en draft så hade man ju fått... Eller i en fantasy-liga så hade man ju fått betalt för alla poäng som hade gjorts. Men det är klart att jag är imponerad av Kalmar. Och jag tycker de har gjort det jättebra under säsongen. Jag är överraskad man fick ihop det så pass snabbt. En sån som Erik Norén här som ska gå till Linköping nästa säsong. Jag hade inte en aning om vem han var för 3 månader sedan till exempel.
Vi tar en fråga från Håkan Lövgren just angående Kalmar. Vad ger ni oss för chanser till att få behålla Torula till nästa år? Torula då är tränaren i Kalmar som har gjort ett bra jobb får man säga.
Det har han verkligen gjort ett jättebra jobb och tog upp dem även från, ja han tog upp dem pappersvägen. Men de placerar ju sig ändå i kvalserien för att kunna ta sig upp pappersvägen. Så de gjorde uppenbarligen ett jättebra jobb och det var ju tajt in i slutomgångarna också. Nej, men jag tror ändå det är ändå förhållandevis goda möjligheter. Men jag tänker ändå att någonting är lurt där. För hade han varit kvar så hade man ju gått ut med det kontraktet här och nu. Jag kollade faktiskt upp honom om han var aktuell för AIK för att ersätta Anton Blomqvist från tid sedan. Och alla mina källor gav mig ganska hårt avslag den vägen då. Så jag tror inte han ska till AIK om ingenting har förändrats i alla fall. Han är ju från Stockholmsregionen och har varit i Väsby tidigare.
Exakt.
Och verkat. Men det kanske skulle kunna vara ett jobb för, alltså Almtuna skulle ju kunna vara ett möjligt alternativ för en sån tränare också.
Ja, jag är också förvånad då. Det måste vara att någon av parterna vill gå skilda vägar. Det känns att man har gått i mål med varandra. För hade det han har gjort ett tillräckligt bra jobb för att få längd kontrakt om man säger så. Det vill säga på isen.
Ja, alltså han kommer ju få ett bra jobb nästa säsong. Sen om det blir Kalmar eller vad det blir, det återstår väl att se.
Vi har också fått frågor angående Djurgården som samlade in pengar här. Det var väl upp mot 1,5 miljoner kronor. Vad de ska plocka in för spelare för dem. Då ska vi säga att man har värvat Dahlström från Oskarshamn och man har värvat Jakob Ragnarsson från Almtuna. Vad har man mer på gång?
Ja, det är en bra fråga det också. Jag har inte hört någonting den sista tiden. Jag har väldigt tråkiga svar idag känner jag. Men det är väl därför jag ska få jobba de sista dagarna in här innan transfer deadline sker. Det kan bli någonting över från SHL. Det är till exempel en sån som, jag säger inte att det behöver ske, men typ Alan Quine kan ju exempelvis bli över i Malmös lag som har plockat in både Axel Sundberg och Robin Alvarez på sista tiden. Och det finns väl kanske inte riktigt någon plats för Alan Quine. Alan Quine skulle kunna vara en ersättare för till exempel Kontus i AIK också, som behöver en center.
Just det, Clemens Hansson har ju varit inne på den frågan. Är det så att Malmö skulle kunna få betalt också för en sån som Quine för att släppa honom? För han har ju hamnat utanför laget nu.
Ja, han har ju drabbats av en hjärnskakning efter en smäll från Tomasek den 25 januari. Ingen full smäll ska sägas. Det var Quine som lite själv satte sig i skiten. Men jag tror att han är på väg tillbaka. Nu har jag varit i Åre hela veckan så jag har inte varit nere och kollat på någon träning. Men han kommer ju inte spela här när de startar om. Så Quine skulle potentiellt sett kunna vara en sån spelare som åker ut på marknaden. Och med tanke på att Malmö har betalt säkert 160 000 dollar netto för honom och en fjärdedel kanske återstår av det kontraktet så skulle de rent teoretiskt kunna få en 400-500 000 i näven vilket är välbehövligt för deras ekonomi.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Får Får väl säga att den största nyheten om man då kollar till SHL under den gångna veckan tycker jag ändå var Oskarshamns val av sportchef. Man rekryterar Oskar Alsenfelt. Han är sportchef för SDHL. Han är tidigare stor målvakt i framförallt Malmö. Var det överraskande? Var det liksom när du fick reda på det? Jag menar, du bor i Malmö, du känner rimligtvis Oskar Alsenfelt bra. Var det så här, det där pusslet borde jag kunna lagt, eller var det så här, nej men det där trodde jag inte.
Det där pusslet borde jag lagt med tanke på att jag fick tipset, men jag egentligen gallrade bort det för att jag utgick mer eller mindre från att det inte var aktuellt för honom att flytta till Oskarshamn med tanke på att han har små barn och en familjesituation, bor i Bjärred och har kunnat jobba på distans med STHL, så utgick jag mer eller mindre från att det inte skulle bli så. Så att jag lyfte faktiskt aldrig på luren, så jag gjorde, jag får rannsaka mig själv, jag gjorde dåligt jobb.
Ja, det här hoppas cheferna på Expressen lyssnar på det här, för det är alldeles för dåligt. Väldigt svagt av det, Svensson.
Ja, jag retar mig på det varje gång det sker, men så ibland så även jag är felfri, höll jag på att säga. Även jag är inte felfri.
Men Lucas Stone, jävligt schysst namn, coolt namn. Det är lite artistnamn faktiskt. Han undrar lite tankar kring Alsenfelt och som ny sportchef. Vad kan han bidra med helt enkelt till Oskarshamn?
Jag tror att han bidrar med en enorm nyfikenhet och jag tror att han är beredd att jobba stenhårt. Det visar inte minst att han är beredd att flytta hela familjen till Oskarshamn. Han kommer gå all in för uppdraget. Oskar Alsenfelt är ingen som gör någonting halvhjärtat överhuvudtaget. Han är välutbildad, han har utbildat sig vid sidan om hockeykarriären. Och jag tror att han känner ganska mycket folk ändå som han har samlat på sig under sin hockeykarriär. Jag tror han har tagit lite nytta av att hans pappa har jobbat som sportchef i Panton. Med ganska små medel också. Där Oskar väl var lite halvsportchef. Och det var ju Oskar som låg bakom när Panton värvade Fredrik Händemark till exempel. Så lite fingertoppkänsla tror jag ändå han kan komma in med. Och jag tror att de lite grann kan hjälpa varandra. Tillgren också kan vara involverade i det på något sätt.
Är det kanske Hockey-Sveriges svåraste jobb på så sätt att han ska kliva på den 1 maj, och det förstår väl alla att han kommer ju redan nu börja jobba lite i skymundan eller i bakgrunden, för att han kan inte komma in 1 maj och då är ju marknaden redan satt, om man säger så, spelarmarknaden.
Han kommer ju ha en dialog med Martin Filander här nu under våren som kommer, och det kommer ju säkert värvas någon spelare, det får man ju göra upp med STHL, men jag tror inte SDHL sätter sig på tvären för att han kanske vill jobba några timmar åt IK Oskarshamn, utan det blir en övergångsperiod som alla andra jobb egentligen.
Men jag tänker att det svåraste jobbet på så sätt att han vet ju inte från i stort sett sista april om Oskarshamn kommer spela SHL eller hockeyallsvenskan nästa år.
Nej, det är klart. Men det hade ju kvittat vilken sportchef egentligen som hade suttit där.
Men jag tänker att det är ett svårt jobb att komma in som första jobb där liksom utan erfarenhet som sportchef och så här, okej, jag ska bygga en hockeyallsvensk trupp, jag ska bygga ett SHL-lag liksom parallellt.
Ja, nej, men det är ju den verkligheten det är. Det gjorde ju Björn Liljander redan förra året. Han hade ju ett par spelare som han mer eller mindre hade klara när de låg dyngsist i SHL, bland Josef Berger som gick till Mora, vet jag, skulle in till Malmö. Och Ludvig Levinsson skulle väl också dit, tror jag. Så att man får ju
bra
jobba parallellt.
Alltså, bra, om man tänker Levinsson och Berger, det är två bra spelare i Hockeysvenskan. Bra rekryterat om de nu hade ramlat ner Malmö. Det hade varit två bra spelare för dem, menar jag.
Ja, men absolut. Och jag tror att Alsenfelt får väl tänka lite så. Kanske ta någon diskussion med Niklas Burström redan nu. Kan du tänka dig att köra vidare? Hur tänker du, Hugo Jonasson? Hur tänker du, Johan Jonsson? Vill du vara kvar även om vi spelar Allsvenskan? Kan du tänka dig att förhandla lite så man sätter en form av kärna? Emil Kruse kanske kan tänka sig att vara med på ett allsvenskt tåg också. Att man får jobba den vägen helt enkelt. Och sen är det väl så att de kommer ju veta den 29 mars senast vilken serietillhörighet de har. Så det är inte så att det är den 1 maj heller. Så Oskar Alsenfelt kommer ju veta senast 29 mars. Och det är ju det är en och en halv månad fram i tiden.
Det är sant. Men du, tror han har snackat med Karlqvist angående nästa säsong eller?
Det tror jag nog att han har gjort. Men Karlqvist kommer ju bara spela Oskarshamn om det är SHL. Det är klart att han inte spelar hockeyallsvenska. Han har ju gjort den, om vi säger så.
Vad är hans status nu? Han har haft lite skadebekymmer den senaste tiden. Vet du någonting?
Ja, alltså det är ju så att Alsenfelt hade ju också skadebekymmer. Han har ju problem med båda höfterna. Men Karlqvist, han skadade sig knät i på HV-matchen där precis innan jul. Han skadade sig. Sen kom han ju tillbaka efter ett par veckor. Har ju en sån knä, jag höll på att säga protes, det har han inte. Men han har ju någon form av knäskydd som hjälper honom. Men han åkte ju på en skada mot HV också här precis innan uppehållet. Och jag har väl fått ganska oroväckande rapporter när det gäller hans skada där. Jag ska inte slå fast någonting, för jag säger som Leif Strömberg alltid sa till mig, att han är ingen läkare. Men jag har hört att det är rätt illa, men vi kan väl avvakta att någon uttalar sig. Och det är ju extremt oroväckande om det är så att Karlqvist blir borta länge. Och jag menar, de har max 50 dagar kvar av säsongen, och skulle han vara borta alla de dagarna så är det ju ett jättetapp för Oskarshamn inför ett kval där du kanske behöver någon form av X-faktor som kan avgöra matcher. De ska ju gå mer på försvar. Jag läste i barometern att de ska lägga om hela sitt spelsystem, att man ska gå i stort sett all in på försvarsspelet, och då kommer du behöva spelarna som kanske kan avgöra lite i powerplay, för det är där chanserna kommer komma.
Ja, det vore ett enormt avbräck för Oskarshamns del och framförallt för Patrik Karlqvist, får väl hålla tummarna. Nebiolo, Mr. Nebiolo, det är en trogen lyssnare. Hans namn dyker upp mer frekvent nu när Linköping har varit bra den här säsongen. Han har en fråga angående att Oskar Fantenberg plockade bort sin klausul och förlänger sitt kontrakt till 2027. Han hade väl Fantenberg kontrakt till 2026, va? Men han hade då en klausul, vilket betydde att han skulle kunna lämna för Schweiz. Rent konkret, vad betyder det, förutom att man inte kan lämna när klausulen är borta, hur mycket dyrare blir det att sitta på kontrakt utan klausuler för Linköping, skulle jag vilja säga?
Det är väl lite olika beroende på vilken ålder spelarna är också. Är du mitt i karriären? Nu är ju faktiskt Oskar Fantenberg, med all respekt för att det är en jäkligt duktig hockeyspelare, men han är ändå i slutet av sin hockeykarriär. Där är det ju lika värdefullt för honom att addera ett år utan att höja lönen. Då blir ju det värdefullt. Han har slagit sig till ro, han har väl köpt ett hus utanför Linköping och flyttat dit hela familjen, lagt det som sin bas. Då blir ju det värdefullt för honom att du adderar ett år och plockar bort klausulen. Så det är inte nödvändigtvis så att Peter Jakobsson har behövt salta kontraktet jättemycket bara för det, utan det kan bara vara, ja men du får ett år till för att vi vet att du trivs här i Linköping och du har din bas här. Så jag tror inte de har överbetala honom för det.
Men då, när Björle fortsätter lite, tror du att Fantenberg plockar bort den klausulen, kan det ha någon påverkan, att en positiv påverkan på att Marcus Högberg kan förlänga sitt kontrakt?
Ja, alltså absolut. Jag menar, Ljung har förlängt och Kristoffer Ehn har förlängt, och det är klart att det också ger ringar på vattnet för andra spelare, att nu vill vi vara med och nu har vi tagit alla hundåren här. Och jag tror Högberg tänker så också, att tagit alla skitår här nu. Det är väl klart att man vill uppleva någonting med Linköping också. Samtidigt har ju Högberg bara varit borta i Nordamerika, så det är klart att han kanske lockas också av ett Schweiz-äventyr kanske senare. Jag tror inte det är några problem om han tar det om 2 år kanske.
Men mellan Linköping och Södertälje så är det ju hockeymässigt en bit mellan dem, men rent geografiskt är det relativt nära. Såg du Södertäljes backsida mot Kalmar under söndagen?
Det gjorde jag, och jag har väl sett bättre backsidor, om vi säger så.
Norrby var borta också, och Julius Bergman skeppade man iväg eller valde att släppa för någon vecka sedan. Då är det ju den stora frågan, alltså han måste ju ha någonting på gång, Emil Georgsson, sportchefen Södertälje, för annars, nu är det ingen fara kanske med Norrby, inte det jag menar, men har man så tunn backsida när man går in i den viktigaste delen av säsongen, det kommer bli kostsamt.
Nej, det är klart att de kommer att värva någonting, och det finns lite spelare, lite iskostspelare, så då kan det bli någon Theo Charidis chansning eller något liknande, men det blir ju bara i absoluta undantagsfall, för det tar lite tid att få dem spelklara också. Jag vet att man har tittat på att ta in SHL-lån. En sån som Tim Barkemo i Skellefteå spelade i J20, var inne och spelade i A-laget och gjorde det jättebra under JVM.
Klassisk Skellefteå.
Ja.
Kan flytta upp spelare.
Och bara Skellefteå och som bra. Jag var inne på tidigare där med Vilsby som har gjort det jättebra tidigare. Så nu är det inte Barke med någon Vilsby på något sätt. Men det har varit bra backlån tidigare till Södertälje från Skellefteå i alla fall. Så att, då skulle det kunna vara ett alternativ.
Ja. Starkt av Kalmar ändå får man säga. Vi pratade om att Södertälje hade en svag backsida. Men starkt av Kalmar och vinna. Och det styrker ju bara deras prestation den här säsongen. Lik Nybro är man ju nykomling.
Ja, det är jättebra. Alltså, de har gjort det ruskigt bra måste jag säga. Med tanke på den truppen man gick in med och allting man har värvat in. Man byggde väl vidare på 15 spelare från Division 1. Och sen så har man lyft in import efter import efter import här under hösten jättestark. Och under vintern. Och det har man gjort jättebra.
Omstart i SHL här på tisdag. Det är bara Rögle och Växjö som inte spelar. Vad ser du mest fram emot?
Man ser väl ändå fram emot att följa lite grann Örebro-Modo måste jag väl ändå säga. Det ska ju bli en höjdare.
Ja, jag ska faktiskt dit och kommentera den matchen. Det blir ju en vecka där det kommer liksom skikta sig lite vilken väg man kommer ta under den sista delen av säsongen.
Ja, så är det. Men egentligen bara att SHL startar om, att man kör igång på tisdagen direkt efter ett landslagsuppehåll. Tidigare har det varit torsdagar man har startat igång, att det har tagit lite tid att komma igång med grejerna. Det är faktiskt så att från och med nu och fram till att sista slutspelsmatchen i både Hockeyallsvenskan och SHL har spelat så kommer man ju köra vidare. Man kommer bara köra på hela vägen nu. Det finns inga uppehåll utan när grundserierna är slut och drar vi igång med kval och åttondelsfinaler och allt vad det är. Så det kommer att bli en grym period här nu de närmsta 2 månaderna.
Ja, härligt. Och du, så med ett öga öppet. Får du tips om en sportchef som kan vara aktuell för en klubb så se till att göra jobbet och lata inte.
Nej, jag lovar, jag ska inte lata mig. Jag skulle ringa till Alsenfelt, jag gjorde inte det för jag trodde inte på det. Och det stör mig. Det stör mig.
Ja, jag förstår
mig.
Men
så är det.
Ibland måste man gnida in det lite också, gegga in i det öppna såret och retas lite med det. Men du, tack för den här veckan, eller tack för den här måndagen, och så hörs vi igen om en vecka, va?
Det gör vi alldeles säkert. Ha det bra där ute och så läs på Expressen.se under hela veckan så ska vi säkert kunna bjuda på några nyheter i alla fall.
Det ser vi fram emot. Ta hand om er där ute. Ha det bra. Hej då. Och förlåt mamma. Förlåt. Än en gång förlåt mamma.
Hej.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.